Är vi on?
Ja.
Räcker vi?
Ja.
Vad kul!
Verkligen.
Då är vi tillbaka.
Ja. Mellan himmel och bord.
Mellan himmel och bord, någon form av säsong två, kanske. Eller jobbar vi med säsonger? Det är väldigt inne bland podcast nu, säsonger.
Ja, men detta är starten på säsong två då.
Just det. Vad kommer skilja säsong två från säsong ett?
Ja, men det är väl något som ännu står skrivet i stjärnorna, så att säga. Men kanske inte lika. Vi kanske inte är lika frekventa med avsnitt, men ändå försöka att inte få så långa pauser som vi fick efter säsong ett.
Just det, vi kanske inte ska lova för mycket här, men nej, jag tänker ju ändå kontinuitet.
Ja, mer kontinuitet kanske än allt för hög frekvens.
Aha, ja, okej.
Okay. Vi får se.
Vi får se, men ja, jag tycker en gång i månaden.
Ja, ja, men det är rimligt. Och jag tror att vi inledningsvis gick ut hårdare än så. Så kunde inte riktigt hålla upp det.
Precis, och sen det var ju väldigt tydligt då att vi inte kunde det.
Mm.
För den som har följt podden. För den som är ny så behöver man ju inte lyssna på det här med
nej,
att vi har haft svårt att...
Nej.
Ja. Men vi säger välkommen.
Tack.
Och välkommen tillbaka. Det har passerat en del vatten under broarna sen sist, va?
Sannoliken.
Bland annat så har väl... du har gjort det med skåpbilen, va?
Mm.
Den var ju ändå en följeslagare i podden.
Ja, senast förra veckan pratade jag om den, att jag hade egentligen velat ha kvar den. Men jag har köpt och sålt en del fordon under tiden.
Nej, men i övrigt så tänkte vi väl att någon form av uppdatering, om det har hänt något sen sist, kan vara kul att göra.
Mm.
Så då, viss inblick har vi ändå i varandras liv.
Så är det. Så är det fortsatt.
Så är det fortsatt. Kan inte du berätta, vad har hänt i mitt liv sen sist?
När
är vi sen sist, förresten?
Vad sa du?
Sen sist, när är det?
Bara så vi passerar oss. Jag satt och tänkte på det innan. Jag tror att det kan vara julen 21, typ, som vi var på det sist. Så att det är ett tag sedan.
Ja.
Ja.
Får se om något har hänt då.
Ja. Men det är väl svårt kanske att runda de stora händelserna. Så att du har ju jobbat mycket med att uppdatera gurkpriser på Instagram.
Det har jag verkligen gjort.
Mm.
Ja.
Hur kom det sig?
Ja, men det kom sig... Ja, det är så mycket man vet knappt. Men nog var det väl någon slags inflationskris. Jag är väldigt, väldigt förtjust i grönsaker. Det vågar man nästan inte säga som vegetarian. Men jag älskar grönsaker. Och såg ju med sorg på hur grönsakspriserna gick upp. Och sen började jag upptäcka bra grönsakspriser då.
Mm.
Och så började jag kabla ut dem. Och så blev det väldigt uppskattat content, trodde eller ej. Så blev jag liksom uppmuntrad längs med vägen. Men jag har helt enkelt postat liksom toppnoteringar på billiga gurkpriser.
Ja.
Som någon slags... Vad kallas det? Alltså det blir ju någon slags...
Ja, men det är ju liten gurkpriskollen.
Gurkpriskollen, precis. Men det blir någon slags lackmusprov på. Eller
just det.
Vad nu det är. Ja.
Ett lackmustest. Men också tänker jag att man kan ju också genom din guidning då få sig en resa genom Sverige utifrån att navigera utifrån var gurkpriserna är bäst.
Ja, det kan man få. Nu har det efterfrågats att det ska vara jordgubbspriser i sommar.
Just.
Istället.
Mer säsongsbetonat.
Ja. Säsong, det är grejen numera.
Mm.
Ja.
Nej, men det är ju en av de sakerna som har hänt sen sist. Sen en annan lite större händelse, det är ju att sist du spelade in så hette du Stina Persson. Nu heter du Stina Furberg.
Just
och det är inte bara att du har bytt namn, utan du har ju också gift dig med Anders.
Mm.
Vilken grej.
Ja, det kan man lugnt säga. Jag tror att det knappt var officiellt i podden när vi spelade in sist.
Jag tror att du berättade att du hade blivit kär.
Ja, just det.
Mm.
Ja, men det hade det blivit då. Och nu är det snart 2 år sedan då.
Och man kan väl vittna om att det har inte klingat av riktigt?
Nej, det är inte riktigt känslan.
Nej.
Faktiskt. Nej, vi gifte oss här nu i 1 oktober.
Mm.
Så på väg mot... Ja, fortfarande nygifta, va?
Ja, men jag tänker att man är nog det under första året. Så att ni är gifta ett bra tag till.
Vi har inte varit på någon bröllopsresa än.
Nej.
Så att fram tills den, kanske, det får klassas.
Stort grattis från alla våra lyssnare.
Ja, men tack. Mm. Tack så jättemycket.
Mm. Den tredje saken, det är ju att du har sagt upp dig.
Precis. Det stämmer också.
Mm. Jag tänker två kul grejer, en mindre kul för mig.
Ja. Ja. Ja, jag såg upp mig i mars här nu i år efter en lång fundering. Till sist upplevde jag att Gud sa att han gav mig ett datum på när jag måste ha bestämt mig. Så då bestämde jag mig då, lydig som jag är. Nej, men så blev det. Så att, och det innebär ju också att den här podden blir ju en fortsatt förankring i Bankeryd och i vår relation.
Ja.
Men numera är vi ju, om en vecka är vi faktiskt inte längre kollegor.
Nej.
Eller, ja, alltså i det större perspektivet. Just det, är vi
Guds rikes perspektivet.
I Guds rikes perspektivet, ja. Och pastorskåren och sådär. Men precis, ja, vi ska flytta.
Det, vi får återkomma till vad vägen går vidare för dig nu. Men där är vi nu.
Ja, tack för uppdateringen. Det var fint. Varsågod. För mig också att få rama in det.
Ja.
Gurka, giftermål och uppsägning.
Ja.
Vad har hänt i Mikael Selinders liv då?
Ja, jag tänkte att den frågan kanske går tillbaka till dig direkt.
Mm, efternamnet är intakt.
Det är det.
Mm, ni funderar inte på ibland. Kul att testa ett nytt.
Nej, inte på det sättet. Däremot så finns det ju några ställen där de har skrivit in mig som Cylinder. Och det går inte att ändra, utan där heter jag fortfarande det.
Ja, men jag tänker att det är just sånt, oklarheter kring stavningen på ens efternamn, som får en att tänka, var en bra idé?
Precis.
Ja, nej, men det är intakt. Men någonting som jag tyckte ändå var ganska överraskande, det var ju att du helt plötsligt så började det skickas valpbilder till mig, för du skulle bli hundägare.
Ja.
Vad hände?
Nej, det var väl just det som hände. Att jag blev valpägare tillsammans med övriga familjen.
Jaha, så, jag trodde att det var ditt eget projekt.
Nej, ibland har det känt så. På förmiddagar. Nej, men det har väl varit ett önskemål från stora delar av familjen under ganska lång tid. Och det har inte varit aktuellt. Och sen, dumt nog egentligen, efter pandemin.
Just det.
När de yttre förutsättningarna inte var lika bra längre, då kände vi att det var dags.
Mm.
Så i december 2022 så kom Doris till oss.
Dorran.
Dorran. Så nu går hon runt där och äter vattenmelon och trivs.
Alltså, då ska jag bara säga att vattenmelonen är en högriskare. Alltså, vi har ju gjort vattenmelonsförbud på Ludde.
Alltså.
Alltså, han tycker det är godaste som finns. Och ja, det har varit helt omöjligt att äta vattenmelon i hans närhet. Så i år när vattenmelonsäsongen drog igång så sa vi, det blir ingen i år. Alltså att vi har liksom bara satt noll tolerans på det.
Just det.
Så det är en framtid.
Det är för sent, kan man säga, den här säsongen.
Nej, men sen så har det ju hänt en annan sak som som du är glad över i alla fall. Och det är ju att ditt lag har gått upp i SHL.
Ja.
Ja.
Ja, men nej, verkligen alltså. Jag visste att jag var känslomässigt engagerad i det, men inte i den utsträckningen det visade sig att jag var. Det var men så oerhört mycket lättnad. Jag trodde att jag skulle vara överlycklig, men när Modo gick upp så var det var så en lättnad. Och
vad är det man lättas ifrån?
Jag vet inte, det är väl
sju svåra år.
Ja, sju svåra år. Det är precis det var. 2016, 1 april, åkte vi ut. Och sista april 23 så gick vi upp igen. Så att just nu är det ju fantastiskt. Inte bara att vi gick upp, utan hur vi gick upp också. Och i det ska man väl också säga, jag hade ju glädjen att vara gäst på ditt bröllop. Eller ert bröllop. Och
han var där också.
Ja, det kändes lite som ditt. Nej, jag ska. men på resan där så fick jag ju faktiskt resa igenom det vackra Örnsköldsvik. Och
E4 går rakt igenom centrum.
Otroligt.
Ja. Sista stan i Sverige som har det så.
Många säger att den vackraste vägen på E4 är förbi Huskvarna.
No, no.
I beg to differ.
Men då undrar jag, apropå de bibliska perspektiven.
Mm.
Blir det sju feta år nu? Är det inte det som
det
följer
från de sju svåra? Det är verkligen förhoppningen.
Ja.
Men det återstår väl att se om det håller.
Ja, men vi hoppas ju att podden kommer leva under alla dessa 7 år.
Absolut.
Ja.
Nu kör vi. Jag har sett att andra poddar lägger ner. Det är därför vi är igång igen.
Ja. Nej, men sen så har det ju också hänt någonting tråkigt i församlingen. Och som också berör dig personligen. Och det är ju att vår före detta föreståndare och din svärfar och vår vän har dött.
Mm.
Och du höll igår begravningsgudstjänsten.
Mm.
Så det måste väl ändå vara något som är att du är mitt i det, eller så?
Ja, men det är jag ju i högsta grad. Mm. Och ja, men både att jag är mitt i det och kanske i någon mening ännu inte är det helt och fullt ändå.
Mm.
Så att det har varit mycket, men det har varit mycket kring det som har varit av praktisk natur och sådär och känslomässigt och allting. Och ja, ska jag inte göra en, jag får göra en lång historia kort här då, men det är ju så att jag är ju också, Thomas var ju pastor i min första församlingstjänst när jag var ungdomsledare i slutet på det glada 90-talet. Så var det ju Thomas som jag jobbade tillsammans med. Sen blev han ju också min svärfar och nu då min företrädare här också. Så att det är en väldigt stor del av mitt liv som han har varit där och varit väldigt formativ för. Så att det är en jättestor del som är borta.
Mm.
Och det känns jättetomt och jättekonstigt. Och samtidigt jättemycket tacksamhet över det jag och vi fick med honom då.
Ja, men som pastor, jag har ju aldrig hållit någon begravning själv.
Nej.
Än. Och som pastor är det ju märkligt just det där att tjäna församlingen i att vara pastor just i en begravningsgudstjänst när man ofta har en relation till den som har dött.
Mm.
Och i det här fallet så var ju du en av de absolut närmsta, så det måste ha varit väldigt speciellt.
Ja,
ja.
Det var det. Men jag ska återkomma till det lite.
Mm.
Men absolut, så är det.
Just det. Ja, men så både förluster och vinster.
Mm. Ja, högt och lågt.
Ja. Mm. Tillhör du team kvällsmacka eller ej?
Ja, det gör jag ju. Jag äter ju gärna någon macka sent på kvällen. Så ja, jag är en del av det.
Du är en del av teamet. Team kvällsmacka har ju flyttat in hos mig.
Mm.
Oftast brukar jag bara betrakta den. Vanligtvis är det vid 21.45. Men nu, sen sommaren kom på riktigt då, och alla konturer har börjat lösas upp.
Då är det din.
Nej, mer att kvällsmackan har börjat intas väldigt mycket senare.
Okej. Okay.
Mm. Närmare 23 nu då. Mm. Oftast så går jag ändå och lägger mig. Ibland sitter jag och tittar på när kvällsmackan intas. Men oftast går jag och lägger mig och då har Ludde, alltså vår hund, och Anders, min man, då, har något de kallar för grabbmacka. Det betyder att Ludde, det enda tiden på dygnet han får sitta på en stol och äta. Alltså de sitter liksom och äter macka ihop. Ja. Det är bara då. Inte när jag är vaken. Men den här kvällen ligger jag vaken i sängen. Jag är fylld av intryck av en rik dag. Och så väntar jag på att grabbmackan ska ta slut. Och att de ska lägga sig i samma rum som mig. Och jag fäster blicken på min vänstra handled och det digitala armbandsuret jag haft längre än mina ringar på vänster hand, som visar att jag är gift med lagkaptenen i team kvällsmacka. Och klockan som visar att tiden går och kroppens hjärta slår. Så räknar hur många steg jag rör mig och hur många timmar jag sover. Och jag ser att den slår 00. Och det här är natten mellan den 3 och den 4 juni. Vad händer då?
Ja, då det är ju, du firar ju för övrigt den 4 varje månad som din dag. Men den 4 juni är ju verkligen din dag med den födelsedagen.
Precis. Och då blir jag plötsligt 32 år gammal då. Och födelsedagen inträffar på en söndag och den inleds med påminnelsen om att Kristus har uppstått. Och om verkligheten att en av församlingens medlemmar, Thomas som vi nämnde innan då, att han har flyttat hem till den uppståndne, att han är hos Jesus.
Mm.
Och några dagar senare så sitter vi hemma hos några vänner i församlingen som är, ja men de är ju så här 40, någonstans mellan 40 och 50 år äldre än oss. Och så berättar de om livet som har gått och livet som pågår. Och det är ju så att livet är onekligen det föränderligt. Och kanske är det så att det mest fasta att hålla fast vid, det är just det, att livet ständigt omformas och övergår i nya saker. Ofta är det stegvis och smygande, och då så blir det mer definitivt. Och vi pratade om det innan, men eftersom jag har valt att avsluta min pastortjänst här i Missionskyrkan, så står, och vi har ju tänkt flytta uppemot 100 mil har vi tänkt flytta. Vi vet ju inte riktigt än, men någonstans där kanske. Och mitt i det så blir det ju uppenbart att vissa beslut och avstamp är ju mer definitiva och direkta och innebär tydligare konsekvenser för livet. Och under de senaste veckorna som har kantats av cellofaninslagna paket och blombuketter och många tack och vi ses, så blir det tydligt att de där övergångarna, de kan verkligen kännas igen. Och de här övergångarna då med tydligare glapp, alltså där mycket förändrats plötsligt, de kanske är mer kännbara än det som bara smyger sig på och blir en del av livet. Jag vet inte hur det är för dig. Vad finns du nu? Känner du att du är i de smygande förändringarna eller de stora avstampen?
Ja, men på ett sätt så är det ju ett stort avstamp då, personligen för mig då, med när min svärfar och en konstant i både mitt och hela familjens liv är borta.
Mm.
Så att det är ju ett avstamp in i någonting nytt. Det är ju verkligen någonting som är förändrat, även om vi har vetat en tid att det är, liksom, det är så det kommer att bli.
Mm.
Så blir det ju någonting definitivt i det. Samtidigt som mycket annat i livet kanske är ganska cykliskt och pågående. Då.
Mm. Mm. Men inte lika tydligt för och efter, eller?
Nej.
Jag sträckläste i maj, så sträckläste jag boken som heter En bra dag att dö. Det är ju hon som tog över efter Skavlan. Det är ju så dåligt att inte kunna hennes namn.
Carina Bergfeldt.
Ja, precis. Hon skrev ju en bok som handlar om fängelsepasten Jim Brassel.
Mm.
Precis. Och han har ju ägnat största delen av sitt yrkesverksamma liv åt att vara pastor för de som står inför dödsstraff i Texas. En fin bok. Jag tror att den är jättebra också för den som inte när en fängelsepastordröm, som jag gör. Sen vet jag inte om jag när drömmen om att vara pastor på death row. Det verkar väldigt speciellt, men... Men de större temana i den boken, det handlar om mänsklighetens behov av försoning, förlåtelse och att behovet av att ha en blick på sig som ger en andra chans. Och den här pastorn då, Jim Brassel, hans egen erfarenhet av ett liv som inte blev som han hade tänkt, med otrohet och ett krossat äktenskap, det ger honom verktyg för att möta dem som ingen tycker borde få en ny chans. Och så, som han själv säger, att min uppgift är att göra dem redo att möta Gud. Ser du så på din pastortjänst?
Ja, jag... Det var en svår fråga. Men ja, i någon mån så tänker jag att absolut.
Mm. Jag inser när jag ställer frågan att det kanske är precis så. Det kanske är precis det vi ägnar oss åt.
Mm.
Men det blir bara så definitivt när det är så att okej, för honom är de 2 minuter.
Mm. Ja, men det är väl just det som är skillnaden, att väldigt mycket av det vi i det löpande gör i en svensk frikyrkoförsamling, det är ju någonstans mitt i ett liv som pågår i så långa perspektiv. Så att det blir ju någonting liksom så kondenserat i den situationen som kanske också ställer den frågan på sin spets på ett annat sätt.
Mm. Ja, han ser i alla fall så på sin tjänst. Och absolut ett sommarläsningstips.
Mm.
Den är inte så tjock heller, om man vill ha en nättare bok. Eller tror jag i alla fall inte det. Jag lyssnade på den. Men den var inte så lång att lyssna på.
Borde inte vara så tjock.
Nej. Men i den här boken då, som har jättemånga starka och stora teman och så. Så för mig, det som kanske blir viktigast, och det är väl alltid så att man läser genom sig själv vilken fråga finns jag i, och så är det svaret på den som dyker upp oavsett vad författaren har avsett när den har skrivit. Men det är egentligen berättelsen om hur den här fängelsepastorn Jim, hur hans egen livsberättelse, hur den växer fram. Att för honom var det liksom inga solbadande breda vägar som ledde honom fram till det som blev hans livskall. Och vi möter i boken den här Jim Brazel då. Och i boken så står han inför sin egen död. Han är sjuk och kommer snart att dö. Och då berättar han om hur det blev och varför det blev som det blev. Och det jag tycker är så spännande i den här boken då, som är skriven av en sekulär svensk, det är att hon talar med en pastor som väldigt, han talar väldigt öppet och naturligt om kallelse. Alltså att hitta den väg som Gud har förberett för en. Och den här vägen för honom mot att hitta livskallet där han 155 gånger ska sitta med män och kvinnor som alldeles snart ska dö och göra dem redo för att möta Gud. Den vägen fram för honom, den går liksom via allvarlig sjukdom i barndomen. En familj som inte tror på det han har hört från Gud. Den går via församlingstjänst som inte var särskilt lyckad. Och så plötsligt så står han där, det som blev hans livskall. Och i det här tillbakablickande då, när livet ska sammanfattas, så finns de där större dragen i det riktningen tydligt. Men sen så finns det också ett antal andra berättelser som jag kan tycka att det går en helt annan riktning. Men de tillhör inte någon annan berättelse än hans. Och i mötet med den människa som finns i livets sista kapitel så blir de större dragen tydliga. Men de andra kanske också är viktiga. Jag vet inte hur det var när du läste teologi, men jag fick lära mig att läsa Bibeln och kanske framförallt Gamla testamentet. Att det kan läsas i ljuset av begreppen kontinuitet och diskontinuitet. Sitter det?
Nej, det ska jag inte säga.
Ekar det bekant någonstans? Så kommer du ihåg vad det handlar om?
Ja, alltså begreppen ekar jag bekant med själva förhållningssättet. Nej, du får ta med mig på resan.
Ja, men vad ekar begreppen då? Eller vad tänker du? Jag har inte kollat upp det. Jag har bara gått till mitt eget minne. Så gör det du också.
Ja, nej, men och då kanske jag mer nästan lutar mig åt min allmänna förståelse av orden. Av kontinuitet som någonting som är pågående och oförändrat. Och diskontinuitet som någonting som tillkommer eller förändras längs vägen. Det är ju...
Just det.
Men det kommer vi inte långt med.
Ja, men hyfsat, tänker jag. Det är väl ganska tydligt. Jag tänker att i det teologiska studiet då, för då, jag har ändå utbildningen färskast.
Mm, onekligen.
Det börjar vara några år sedan nu, ändå. Nej, men det handlar ju om att identifiera vad som samstämmer i berättelsen. Och vad som tycks sticka ut och vad som inte verkar passa in. Och jag minns att när vi läste hebreiska, det var ju supersvårt. Fick du göra det?
En liten kurs.
Ja, men jätteliten var det. Mm. Men jag har aldrig lagt så mycket tid på en liten kurs.
Nej.
Det var supersvårt. Och jag kan väl fortfarande alfabetet i alla fall. I alla fall en sång kan jag nynna mig igenom hur bokstäverna ser ut.
Det är mer än mig kanske.
Okay. Ja, jag vet inte. Hade inte YouTube kommit när du läste?
Nej.
Det var...
Jo, det hade nog.
Ja, inte så bra.
I sin linda.
Ja. Nej, men då, när man läste hebreiska, då fick man ju lära sig lite av språket, men man fick också lära sig ganska mycket om den judiska världsbilden. Och där den diskontinuiteten som går att uppfatta vad det gäller Guds karaktär och Guds folk, det är inte så stort problem för dem som det kan vara för en västerländsk, där vi tycker att den välordnade världsbilden, där vi vill att saker ska följa ett regelbundet mönster. Där det finns system utifrån vilka vi kan förstå och tolka världen och också Gud.
Mm.
Och det är ju onekligen så jag tycker att det blir tydligare och tydligare. Ju fler dagar längre än 32 jag har levt. Nej, men ju äldre jag blir. Att i mötet med det som är levande. Och den som är levande så blir kartläggningen aldrig... Alltså oavsett om det handlar om Gud eller människor. Så blir det aldrig fullständigt. Alltså det som lever, det gör det utifrån vissa givna mönster, men det tycks också ständigt överraska.
Mm.
Det finns kontinuitet, alltså det finns en förutsägbarhet i det som är levande, som ja, men så här, det vi lär känna, det vi studerar, det vi finns nära. Det kan vi på något sätt förutse.
Mm.
Hur kommer det se ut? Men också i det allra mest studerade, och det måste man väl säga, att människan är ju väldigt välstuderad. Och också Gud, väldigt välstuderad. Men där finns också det där oberäkneliga. Det Det är berättelsen som inte riktigt stämmer med helheten. Ett stickspår, en ton som inte harmoniserar med helheten. En film som innehåller enbart det förutsägbara. Det är ju ingen bra berättelse. Och det är inte heller en film eller bok som enbart består av en mängd fristående delar utan samband. Är du med på? Vad tänker du då? Är du på samma spår eller?
Nej, men jag tänker ju att absolut. Det är jag ju. Och jag tänker att det stämmer rätt mycket med den egna erfarenheten också. Jag tänker att det har att göra med... Jag tänker för egen del att jag har ganska svårt att känna en trovärdighet i det som aldrig någonsin avviker från det förväntade.
Just det.
På samma sätt som du säger, en film eller en bok eller en berättelse någonstans, om den liksom bara om det aldrig svänger någonstans liksom, utan det är bara ett rakt spår, så blir det ju ganska platt. Och jag tänker att det är ganska få människors liv som får den vägen. Så att jag tänker att det landar också i den egna erfarenheten av att det inte riktigt är så livet ser ut.
Och för mig då, för då tänker jag utifrån det som är min livssituation just nu. Och den är ju, det är en ganska oviss tillvaro. I det att avslutet av något, alltså vi ska ju flytta från Bankeryd då. Vi vet vad vi lämnar, vad vi flyttar ifrån, det är tydligt. Men det är också så att liksom minuterna och sekunderna som går och hjärtat som slår och stegen jag går, alltså varje liten del, varje sekund för mig närmare den här övergången som egentligen bara är tydlig vad vi lämnar men inte vart vi ska.
Inte mer än att ni har 12 kvadratmeter
förvaring. Ja, precis. Jag ska skriva ut det kontraktet här nu innan jag lämnar kyrkan idag.
Just det.
För det är faktiskt inte ens påskrivet än.
Nej.
Men vi har fått erbjudan om att hyra 12 kvadratmeter.
Mm. Man gratulerar. Ska också ge lite bra content till poddlyssnarna live här nu och säga att skrivaren är trasig.
Nej.
Jo.
Oj, då är framtiden ytterligare ännu mer oviss. Är skrivaren trasig?
Så är det.
Okej, det är ju... Jag vill tillbaka och prata om tre saker som har hänt i mitt liv. Okej, ja, nej, men det får vi återkomma till då. Nej, men det är som sagt, det är tydligt vad vi lämnar, men vi vet inte vart vi ska. De 12 kvadratmeterna, det är ju då för magasinering. Ska ju tilläggas så att folk inte börjar känna att vi behöver låna ut husbilar. Det skulle i och för sig vara välkommet. Men ja. Det, i magasineringen får man här ej heller ha levande djur. Vilket
eller växter.
Ja, eller växter. Det står inget om människor. Ja. Men mitt i det här så lutar jag mig mot rikedomen i den livsberättelse som varit min under åren hittills. Lite det du talar om också, att när jag ser på mitt eget liv så ser jag det finns de här återkommande dragen, det finns en kontinuitet. Och så finns det också de överraskande avstickarna från den utstakade vägen. Vad, kan du på något sätt, nu kommer en svår fråga då, men kan du på något sätt själv se situationer i ditt liv där du har upplevt just det här? Det här samstämmer jättetydligt med det här är väntat. Eller kanske ännu mer spännande. Vad, om det finns oväntade skeenden som du kan tänka på i din livsberättelse.
Jo, men det finns det ju. Och det finns ju alltid sådär när man ser tillbaka. Att man tänker att ja, vilken tur att jag var där och mötte den då. Eller att omständigheterna ledde på den vägen. Och det kan man väl alltid fundera på när man ser tillbaka. På så här, vad hade jag varit om jag inte hade åkt? Jag kan ju i princip gå tillbaka till att jag åkte på en födelsedagsuppvaktning 1997. Som gjorde att jag blev både ungdomsledare och hamnade i ett sammanhang där jag träffade min blivande fru. Och, ja, det ena och det andra liksom. Så att... Och jag vet inte om det är en sån oväntad händelse kanske.
Men det är väl oväntade, så för det oväntade i det, tänker jag då, som gör mig till tolkare av din livsberättelse.
Varsågod.
Nej, men att vägen in i den tjänsten, det handlar ju om att någon skojade om att du skulle bli ungdomsledare.
Ja, jo, men så var det.
Det var ju
sagt som ett skämt från början liksom. Ja. Och sen så blev det så. Och det är väl samma sak som här nu. Vi sa ju innan att jag har efterträtt min svärfar. Och det var väl ganska uppenbart och tydligt för mig att om jag efter många år att ha jobbat i Alliansmissionen som en ett samfund. Om jag någonsin skulle jobba lokalt i en församling igen så var ju Bankeryd det ställe dit jag inte skulle. Eftersom det inte är på kartan att jag ska ta över efter svärfar.
Mm.
Men det leddes ju också av yttre omständigheter och ja, men faktiskt också människor som verkligen sa rätt saker i rätt tid. Eller, jag vet, får fråga dem om de tycker att de sa rätt saker. Kanske ångrar det bittert nu liksom. Ja, nej, men det var ju för mig ett väldigt, ja, jag vet inte, det är väl inte så, jag var ändå utbildad pastor och så på ett sätt så är det väl inte helt väsensskilt, men som det kändes där och då så var det ett riktigt
det harmonerade inte riktigt med helheten som
nej,
du tänkte.
Nej, absolut inte.
Nej. Just det, och jag tänker att det alltså det kanske är så också att ja, men att jag kan se det på mitt eget liv eller kanske än mer när jag ser människor som är äldre som har gått längre än mig. Att livsberättelsen när jag är ju lång och innehåller nog många, ja, men som det då tycks i alla fall, uppfattade stickspår.
Mm.
Men i slutändan när jag tänker på, för nu var jag ju på begravning igår.
Mm.
Och så kan man tänka då så här, ja, men en dag ska ju livet sammanfattas. Det går ju inte. Men på något sätt så ska ju säcken knytas ihop. Och då tänker jag ändå att jag längtar efter en berättelse som ändå håller samman. Att en berättelse som är full med alla de här smygande övergångarna. Och också de här plötsliga, hastiga övergångarna. Och där man kanske hänger löst. I, där det finns... ja, men kanske, nu är inte jag musikaliskt lagd. Men som i ett stycke brukar man ju säga att... pauser är också viktigt. Men av de breda dragen som jag tror så här, är den väg som Gud har stakat ut för mig. Att okej, men det är den jag längtar efter att gå på. Men att också det som tycks avvikande, det som inte riktigt passar in i berättelsen. Och så kan jag då liksom spegla mitt eget liv i den bibliska berättelsen och tänka att de där oväntade sakerna eller det som teologer har kommit att beskriva som diskontinuitet, att kanske är det som gör berättelsen än mer sann eller än mer rik i alla fall. Och så tänker jag att okej, men den dagen, vi får se, jag sa ju innan att jag har haft min sån här Garmin-klocka på armen längre än vad jag haft mina vigselringar där, vi får se om den hänger med hela vägen in i döden. Ja. Men den dagen den inte längre kommer räkna mina hjärtslag och mina steg. Så är ju min plan att jag ska inte behöva göras redo av någon annan för att möta Gud. Utan att få leva ett rikt liv. Och jag tycker också det. Alltså, nu är vi mycket där för att det var den begravningen igår. Men det finns ju någonting så stort i att få höra en livsberättelse som man får göra på en begravningsdag i ett liv som har varit rikt och stort. Och så tänka att det är de stora dragen och så finns det mycket annat mått i det.
Mm.
Som inte sägs kanske, men som också har lett vägen fram. Och så tänker jag på de här fångarna då, som Jim Brassel berättar om. Och hur många av dem är livrädda för att möta Gud. För de vet vad de har gjort. Och kanske aldrig har mötts av nåd i sitt liv tidigare. Och att, liksom, att livet innehåller för många stickspår, för många sidokliv från den goda eller sanna vägen. Så. Och så tänker jag på att tänk att livet kan få vara så då i allt. Att när livet ändå sammanfattas i de stora dragen och allt det lilla som också där ryms. Att få tänka att det är en väntande vän. Som man också har gått sida vid sida med. Under hela den livsberättelse som har varit dittills. Och sen får man fortsätta vandra vidare med den vännen. Ingen behöver förbereda. Ingen annan människa kanske behöver förbereda mig för det.
Det är ju skolavslutningstider.
Det är det.
Ja, och det är sommartid.
Det med.
Mm.
En favorittid på året.
Ja,
för många och mig.
Ja, inklusive dig. Men då dyker de ju upp, de där salmerna, som är lite årstidskopplade sådär. Och det är ju 1,5 år sedan vi körde sist. Då fanns Salm eller Malm med oss.
Jag tänker ofta på Salm eller Malm. Mm. Vilket koncept.
Ja, det är, jag gissar att många har tagit vidare.
Jag tror det är stort i Japan.
Ja, säkert. Men jag har tagit då ett steg till här. Och nu ligger det redan i grundpremissen att vi pratar salm. Mm. Du är en, ja, vi får se. Det här, så att det som händer nu egentligen, det här är att vi ska ut på någon slags melodikryss, fast helt utan melodi.
Ja.
Och så ska vi fokusera lite på salmer, salmerna och texterna. Och jag tyckte att det här tog emot lite när jag satt och gjorde det här, för att många av de här texterna är ju fantastiska. Så att det är ju gjort med mycket kärlek ändå, till att när man sätter sig och läser texterna så har de ju verkligen någonting vackert att säga. Men jag tänker att du ska få ställas inför 5 stycken sommarsalmer. Och då kommer jag läsa en strof eller kanske ett par meningar från den här salmen. Och så kommer jag ta bort ett ord. Och då är din uppgift att säga vilket är ordet som fattas.
Okej.
Okay. Mm. Och då får du 3 poäng om du tar det direkt och säger att detta är ordet. Du får 2 poäng om du tar hjälp av att få första bokstaven.
Mm.
Eller så får du 1 poäng om jag ger ytterligare en ledtråd då.
Och så får man ett tillägg på 0 poäng om man vet vad det är för psalmnummer.
Ja.
Det har varit min återkommande erfarenhet av att träna i den här församlingen. Att väldigt många kan psalmerna by number.
Ja.
Så här, ska vi köra 732?
Ja,
den passar, va?
Ja.
Ja.
Det är väldigt många, tror jag, är en överdrift faktiskt. Men okay, att det finns några som verkligen kan sin psalmbok. Och ja, där ligger man i lä.
Det gör man. Finns det ens 732?
Ja, men det gör det ju med tillägg. Vi kommer faktiskt röra oss. Jag kan säga att den högsta siffran vi kommer jobba med idag är 752.
Kanske någon lyssnare som direkt vet.
Ja, precis. Den gamla fina.
Ja, jag hänger inte med på poängsystemet, men du delar ut rättvist.
Ja, men det är helt enkelt som så att det ger sig. Mm. Ja. Och jag tänker att vi börjar med, det är 5 sånger nu då.
Mm.
Så vi börjar med en klassiker. För att sätta lite press på det idag. Mm. Då ska jag säga att den här är definitivt sjungen, om du har varit på gudstjänst här de senaste söndagarna, så har vi sjungit den här salmen. Då sjunger man med blid och livlig, vadå, till allt som varit dött.
Det är alltid det här som jag tycker är svårt med salmen, måste jag bara säga, att man tror att man hör någonting.
Mm.
Men eftersom det är gammelsvenska så kan det också vara fel.
Exakt, det är det jag ser fram emot, att du ska få i realtid.
Ja, men jag tror att det är värma.
Värma.
Ja, som i värme, fast någon form av säkert indikativ imperus form.
Säkert. 3 poäng i alla fall.
Tack.
Med blid och livlig värma
till allt som varit dött.
Amen. Vilken är salmen?
Det är väl den blomstertid nu. Och så är alltid frågan, är det kommer eller kommen?
Nu kommer.
Kommer?
Ja.
Okej. Okay.
Ah. Vill du gå på nummer också?
Nej, alltså nej. Inte en chans.
Nej. 199.
Ja, kan du det?
Jag kan några, men inte alla. Men 199 hade jag kunnat.
Ja, okej. Okay. Mm. Jo, nej, det var inte en fråga. Kan du hela psalmboken, utan kan du just den blomstertiden?
Ja,
kommer.
Ja, precis. Men du, då kör vi nästa.
Mm. Vi vill ju uppmuntra lyssnare att också ta sin poäng.
Ta del, ja. Absolut, ja. Absolut. Allt kött är, vadå? Allt flyktar här och snart förvissna gräsen.
Mm. Allt kött är hö.
Mm.
Den är makaber om man ser framför. Ser inte du alltid en sån halmbock framför dig?
Jo.
När du sjunger?
Det är det jag gör. Och vad tänker du att det betyder att köttet är hö?
Nej, jag tänker att det, för hela den salmen är väl någon slags parafrasering av i när det står att blomster dör och förvissnar, ja, men Guds ord består, ja, i evighet. Nej, men att allt här är förgängligt.
Någon förgänglighet.
Men mer konkret än så, vet jag. Alltså, är det bara en bild, eller tänker du att det finns någon konkretare?
Nej,
nej.
Jag tänker att det också är det. Men det är ju en oerhört speciell formulering då, får man säga. Allt kött är hö. Ja.
Det är en väldigt speciell formulering. Och det skulle kunna passa mig, i och för sig, som vegetarian.
Just det, fast du äter inte så mycket hö.
Nej, fast det är ju det hållet det drar. Idag åt jag mathavre till lunch med sant. Lite annat.
Det är inte en fråga.
Och
ett halvår till så är det här.
Mm. Ja. Men har du sett Gävlebocken?
Ja, om jag har sett den.
Live?
Nej.
Nej, för vi var ju och tittade på den i år.
Kul.
I år brann den inte. Nej. Det var ju så, apropå hö.
Ja. Fint. Nu höjer vi nivån lite.
Mm, det, men det är 6 poäng.
Det är 6 poäng hittills. Och vilken är salmen här?
Här?
Nej, som vi nyss nämnde.
Jaha, en vänlig grönskas rika dräkt.
Jajamän. Nummer?
Det är säkert, är det samma sjok då? 207?
Nej, 201.
Åh, oh, så nära.
Ja.
2 poäng.
All right. Ja, men då kan man kanske då, då kommer en ledtråd. Redan innan.
Ja.
Och du kan säga att det här är salmen som ligger emellan de två då.
Ja, mellan 199 och 207?
Mm, nej, 201.
Ja, just det.
Mm. Precis.
Så läraktigt.
Då kommer den här. Ack att jag redan stod där inför din tron, o herre kär, och bure mina.
Jag har aldrig hört den, eller det kanske jag har, men det klingar inte i mig. Men bure, det skulle ju kunna vara mina skulder eller synder, skulle väl passa bra in, kanske. Eller möjligen bure. Det är märkligt med mycket av verbformerna, alltså. Vi kör skulder. Nej, synder.
Jag vill bara påminna om att du har ju möjligheten här att säga hjälp mig nu genom att jag offrar 1 poäng och får första bokstaven.
Ja, men eftersom det är skuld eller synd, jag, i sådana fall vill jag ha sista bokstaven. Om det är möjligt.
Ja, du kan få valfri bokstav kan du få.
Ja, men då tar jag sista bokstaven istället med en potentiellt avdrag då.
R.
Nej, men det blir samma. Det är ju samma problem åt andra hållet. Skulder och synder. Okej.
Okay. Jag kände det också när du sa...
Men kan du säga... Så här då, kan man få veta när den är skriven? För det skulle du kunna säga... Nej, okej.
Okay. Hade jag haft tillgång till det här så hade jag kunnat svara. Men det är utanför min kunskap.
Ja. Nej, men jag tror att det är en klassisk luthersk... Det är skulder som ska betalas av.
Är det ditt svar?
Ja.
Mm. Palmer.
Jag borde ha gått på första bokstaven. Men det kanske inte hade hjälpt mig.
Nej, det tror jag inte.
Palmer.
Ja, och bure mina palmer är ju då texten den här. Också lite av en klassiker ändå, ska jag säga. Välsjungen i denna ljuva sommartid. Men det är ju en psalm med många verser, va? Så att ju längre ner man kommer, desto oftare har man ju sagt så här långt kan vi inte sjunga.
Mm. Det tycker jag att man säger för ofta om en vänlig grönskas rika.
Ja,
den tycker
jag är
fantastiskt på slutet.
Ja, ja. Det är också min erfarenhet när jag har tittat på de här. Att när man letar efter lite roliga formuleringar i dem så blir man snarare lite drabbad av vilka fina texter det är. Okej, då kommer nästa.
Mm.
De blomster som i marken bor kan aldrig, vadå, glömma.
Här känner jag heller inte igen. Honom kanske. Din godhet kan aldrig nå den.
Jag ska säga att det är ett ord här. Mm. De blomster som i marken bor kan aldrig.
Ja, men då tänker jag att det är någon slags kontrastering i relation till marken. Himlen skulle jag säga. Det var en fin formulering. De som bor i marken kan inte glömma himlen. Den tar vi.
Ja, den tar vi. Då är de blomster som i marken bor kan aldrig själen glömma.
Mm. Skulle föreslå en revidering där faktiskt.
Just det. Det är ju för övrigt på gång en revidering av psalmboken. Skicka in.
Är det Mikael Tellbe? Han jobbar med mycket revidering.
Ah, jag vet inte. Det är väl snarare kanske att ska in nya psalmer. Mer än att man ska skriva om de gamla.
Åh nej.
Ja.
Eller jättebra, men det kommer ju bidra ytterligare till förvirringen av vad är psalm och lovsång.
Verkligen.
Men det är en förvirring vi är för.
Jag hoppas ju samtidigt att de nya som kommer in, att åtminstone en av dem har böjningen bure.
Du gör det. Jag använder ju vardagen.
Ja, och så till sist då en specialare. Jag skulle säga att det började starkt. Det har gått lite sämre. Så att nu har vi 6 poäng av 12. Men nu egentligen kan jag säga du har lyckats med 2 och misslyckats med 2.
Mm, och så kommer det också ett avdrag.
Det har du också. Fast det är ett avdrag från 0. Behöver vi.
Jaha, det är bara från den. Ja, okej, okay. Det var skönt.
Man jobbar inom given psalm så att säga.
Ja.
Så jobbar man alltid i detta. Och här är det då en specialare. Så här kan du faktiskt få dubbla poäng. För här är det 2 ord. som saknas. Och jag kan också avslöja att här kommer då den här 752. Så nu är vi liksom framme i tilläggsdelen i psalmboken. Och där hör vi följande ord. Över berg och dal som en vadå drar sommaren över vårt land. Det låter lite Markoolio.
Ja, det låter lite Markoolio.
Över berg och dal som en vadå drar sommaren över vårt land.
Ja, tror du jag har hört den här?
Skulle förvåna mig.
Ja, med tillägg. Nej, men det borde väl vara...
Det är två ord.
Nej, det är två ord. Så det är två ord, men ingen, inget och däremellan.
Nej. Alltså, jag är dålig på ordklasser, men skulle man kunna säga någonting som beskriver hur någonting är?
Ja, just det.
Är det ett adverb då, eller?
Ett adjektiv, om, adjektiv. Det, om inte det beskriver hur någonting görs. Det beskriver
nej,
ett
det gör
adverb.
Det inte. Nej, nej. Just det. Ett adjektiv. Det här kommer jag klippa bort. Min egen okunskap.
Kastar ut. Nej, men då tror jag att det är som en kanske mild vind eller kraftig vind.
Ändå på...
Eller mäktig våg. Nej. Skulle det kunna
vara. Nej. Uffe Kristianssons sommarsalm. Som en mäktig våg drar sommaren över vårt land. Nej. Mild. Det är nästan så att jag skulle säga att det är synonym till mild. Mm. Men här pratar vi mjuk.
Som en mjuk vind.
Mm, inte vind, utan som en mjuk...
Bris.
Nej.
Jag är väldigt bra på synonymer.
Ja, det är det. Men då ska jag säga att ta en synonym till psalm då.
Ja, hymn. Sång. Mm,
det är bra. Det är bra, men det är inte det heller. En mjuk...
Ton.
Ja, vi har inte sändningstid så det räcker. Som en mjuk koral drar sommaren fram över vårt land. Är det någonting du själv känner? När du tittar ut. Det är ju väldigt vackert utanför, ska vi säga.
Jättefint, men jag har faktiskt, hur duktig jag än är på ord, så har jag aldrig förstått att koral är samma sak som psalm eller sång.
Jag tror det. Mm. Jag hoppas det.
Så det betyder att koralerna är psalmsångarna. Mm. Nu när vi är ute på tunnet.
Ja, det kan vara så att det här ska klippas också. Jag kan inte sitta och fundera mig själv med och vägleda dig in i.
Okej, okay, det är ju så fall. Ja, det är
jag tror att en koral är en slags sång eller hymn. Eller
ja, så. Har det med korall att göra?
Säkert.
Ja, det
kan
vi forska vidare i.
Ja,
hur många poäng kan, om man hade mer än hur många poäng vinner man över mig? Då...
Ja, man har, du har ju 6 poäng, så att säga att har man mer än 6 poäng så vinner man över dig.
Mm, och då kan man höra av sig till mig så kan man få en absolut. Sommardikt ja. Skickad till sig.
Toppen, mm. Kul att du var med.
Tack så mycket.
Vi har ju redan varit inne lite grann på omständigheterna som finns runt mig.
Mm.
Och har funnits den, ja, men på ett sätt under ganska lång tid. Med den här medvetenheten om livets ändlighet och skörhet. Men som det blivit ännu mer liksom konkret nu och det allra sista. Och så ja, landade in igår i en begravning. Och då har jag funderat lite grann på någonting som kanske skulle kunna låta som en sån här pastoral catchphrase. Att man säger att ja, men, det här låter ju välfunnet.
Andaktsboken kommer.
Vad säger du? Andaktsboken? Ja, precis.
Nästa sommar.
Faktum är att jag åker jag bara om några dagar och jag är iväg och är någonting som kallas för gårdspastor. Då,
ja, men det har du ju korresponderat från.
Ja, jag har just varit korrespondent. Jag ska dit igen.
Ja, du ska dit
och vara gårdspastor nu kommande vecka. Och då kommer jag just att röra mig kring det här temat då, som handlar om skönheten och skörheten.
Mm.
Ja, men det kan ju låta lite grann sådär, liksom, som en lek med ord. Och det är det väl på ett sätt då. Och jag har väl märkt det där att I mitt liv så är det där lite cykliskt och det är lite beroende av yttre omständigheter, vad som händer i mitt liv. Men med jämna mellanrum, eller snarare kanske med ojämna mellanrum, Så kommer jag tillbaka till den här frågan just om skönhet. Som en... som någon slags vägvisare för livet och inte minst när det gäller tron också då.
De tidiga kyrkofäderna sa väl att skönheten ska rädda världen?
Mm. Det är precis dit jag är på väg.
Okej.
Nej, det gör ingenting. Det är snarare stärker liksom. När du säger de tidiga kyrkofäderna så ja, det låter ju bra.
Jag tror att det var Augustinus.
Jag tror att det kanske inte är Augustinus. Men det, ja, det kan vara han också. Det är säkert Augustinus också. Nej, men jag tänker det här begreppet skönhet. Det är ju någonting som kan innefatta mycket. Och jag tänker att det nog är objektivt så att vi lever i den årstid för tillfället som är den vackraste. Sen inser jag att vi alla har olika preferenser och att det kan vara otroligt fint på både vår, sommar och höst. Men just nu kring midsommar...
Men inte vinter, eller?
Jo, jag älskar ju vintern.
Ja, tänkte du utlämnade den?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Men det var oavsiktligt. Nej, men just nu lever vi en tid när man ändå får säga objektivt att det är väldigt vackert. För allt det är liksom grönt och skönt och det exploderar av klorofyll överallt. Det är ju en typ av skönhet. Och den andra kanske handlar framförallt om estetik, om olika uttryck. Och under den här poddtystnaden som har rådit under en lite längre tid här så har jag bland annat varit och sett en av mina stora favoritartister, Tåström, har jag fått se ett par gånger. Och jag blir liksom drabbad varje gång över det. Jag tycker att det är en fantastisk upplevelse att liksom stå och bli blown away gång efter gång. Men så har jag också köpt en bok under den här poddtystnaden som heter, tror det eller ej, Beauty Will Save the World. Alltså skönhet kommer att vara det som räddar världen. Och enligt den boken så är ju det här någonting som kommer från Fjodor Dostojevskij. Och han är väl en rysk, vad kan han vara?
Han är inte kyrkofaders tid.
Nej, det tänker jag att vi inte ska ge honom. Det kan mycket väl vara så att någon annan har sagt det före honom.
Det märker vi.
Ja, men han skriver det i sin bok Idioten. Så finns det här uttrycket med Beauty will save the world. Och när det beskrivs så handlar det ju om den skönhet som finns i konsten, i musiken och i liksom estetiken. Men den rör sig också bortom det mot att det korresponderar med någonting ännu större. Och jag hade ju fotografdrömmar när jag var yngre eller efter gymnasiet så tänkte jag att jag skulle bli fotograf. Och jag utbildade mig då på folkhögskola ett år inom fotografin och bland annat läste jag konsthistoria. Och det var väl ett försök att liksom så här, jag gick på Louisiana och försökte titta på konst och var någon slags konnässör och det gick väl så där. Men det finns en form av uttryck som alltid har berört mig extra mycket då och det är ju musiken. Den har ju en förmåga att beröra mig. Och jag är ju en, vad ska man säga, konsekvent sackande trummis liksom. Jag har ju spelat en del genom åren, men jag är ju ingen stor musiker. Och ibland kan man ju mest känna att man är med och förstör för andra. Men det är fortfarande något bland det finaste jag tycker att man kan få vara med om. Att få spela tillsammans med andra och vara med och skapa någonting på det sättet.
Intressant att min erfarenhet av att spela musik med andra är precis raka motsatsen. Ett av min barndoms största och första trauman.
Ja, det är så.
Vi skulle ha uppspelning med tvärflöjten.
Ja, just det.
Men jag hade inte repat.
Nej, stannade det där sen?
Det stannade där, men min tvärflöjtslärare sa också till mig, du får låtsas att du spelar.
Ja, just det.
Det var det som hände. Och så då stod jag där framme och tänkte, jag tänker inte låtsas, jag blåste på stenhårt. Och sen kände jag att nej, det här är inte min plats.
Nej,
men det var...
Det var inte bara du som kände det.
Så var det nog. Nej, så jag delar ju inte din... Jag kan ju teorin förstå, vi skapar någonting vackert tillsammans. Men erfarenheten är inte min, men jag har din.
Men har du någon gång saknat det? Har du känt att du önskar att det hade varit annorlunda?
Nej, men jag vet ju att folk som sjunger i kör brukar ibland beskriva det så, att liksom vi fyller i varandra, och där den ena inte har en så stark röst så är det någon annan som har det. Och det tycker jag är vackert i sig, och kan liksom gå igång på och tänka att wow, det är häftigt. Men sen så tycker jag att jag har andra sådana erfarenheter.
Just det.
Som kanske inte är fullt så konkreta att det hörs att det är vackert. Men det är ju min erfarenhet av lagsport till exempel. Att så kan det vara. Att
där som en kör fast med boll.
Ja, det hörs ju inte så vackert. Men det kan ju vara vackert att titta på.
Mm.
Jag vet inte hur vackert det är i division 3. Men annars kanske det är mer en bild av någonting som jag tänker är allmänt gällande i livet. Att tillsammans skapa något som är skönt, men som i sig skulle vara både enformigt och entonigt och ensamt.
Just det.
Men ja, nej, det går inte runt och saknar. Utan känner mer kul för dig. Jag gör annat.
Ja, och för mig så är det där alltid. Alltid, men ja, nära nog tror jag. En känsla av att jag längtar efter att jag hade det språket. Jag kan känna en stor avundsjuka på människor som kan. Som kan spela instrument av olika slag. Och jag kan känna att jag saknar det språket. Jag önskar att jag hade det. För att det är som att jag kan, som att jag inte kan prata det språket, men jag kan höra det.
Mm.
Så att det är liksom ensidigt. Samtidigt så kan jag ju bli gripen över min egen musikalitet i form av playlists. Jag hade faktiskt en sån i våras. När jag öppnade en gammal playlist och lyssnade igenom. Och jag insåg att jag satt själv med tårar i ögonen och tänkte, det är helt otroligt vilken musiksmak jag har. Att någon kan ha sån känsla för att komponera ihop en playlist. Det är bortom ord.
Men är det inte också en tår i ögat när du hör poddjingen?
När jag hör poddjingen.
Den har du ändå skapat.
Jo, den har jag ändå skapat. Och det är en tår i ögat för inte bara mig, utan för många. Det har jag förstått. Nej, men det är väl med de här tankarna som jag också tänker på gårdagen. Då den begravning som vi redan har berört. Och det var ju så att min svärfar Thomas, han hade valt ut ett antal sånger som han sa, men det här är sånger som på något sätt är viktiga för mig. Och som jag önskar att om ni vill så får ni gärna ha med dem på min begravning. Och alla de sångerna var med. Och det var en oerhört fin sista, vad ska man säga, ansträngning att få plocka ihop ett gäng musiker som skulle vara med och spela de här sångerna. Och jag satt ju med mycket i tankarna igår på första bänk och skulle hålla ihop den här begravningen.
Mm.
Men mitt i det där så var det ändå som att jag kunde liksom få korta stunder i alla fall, få liksom bara njuta av den där briljansen i hur de här sångerna framfördes i det som han hade önskat. Så. Och jag ska ärligt säga att jag har ju varit med på rep och sådär, så jag hade ganska höga förväntningar, men jag blev ändå överväldigad över hur de där orden i kombination med hur det framfördes kunde beröra mig på ett sätt som jag liksom, jag kan inte värja mig för det.
Mm.
Det är som att, och samtidigt så vill jag ju heller inte göra det. Och det är någonting så oerhört vackert, tänker jag, att få bli så golvad av det där. Och det fanns så många dimensioner och aspekter i det där som hände. Framförallt så slog det där mig när vi var framme vid det momentet i begravningsgudstjänsten där vi får ta vårt sista avsked. Där alla de här gästerna som fanns med på begravningen fick ta ett varv runt kistan och ge sin sista hälsning. Och jag blev sittande här på första bänk och ser det. Och samtidigt så pågår musiken av sånger som har betytt mycket för Thomas som spelas. Och när jag sitter där så är det just, då blir det så tydligt för mig hur tunn den där gränsen är mellan skönheten och skörheten. För där är ju, möts vi kring ett liv som har tagit slut på den här sidan evigheten. Och samtidigt i det så är det bland det vackraste jag har fått vara med om. Och ja, det är väl det är som att den där musiken spelade sig liksom rakt in i själen på ett sätt som vare sig gör att hjärtat eller kroppen kan tillgodogöra sig det fullt ut. Det är som att det liksom svämmar över. Och i det här så kan jag tänka att det finns ju ibland en risk att det nästan blir ett gudomliggörande av det vackra. Mm. Att man liksom hamnar i och säger att allt som är vackert, det är per definition Gud. Och det tänker jag är ett dike.
Allt som är uppfattat vackert i alla fall.
Ja, precis.
För det är ju heller inte helt ofärgat av vad vi kommer ifrån och vad vi lever i.
Nej.
Men någonstans så tänker jag att allt som djupast är vackert, det är Guds.
Mm.
Det äger han. Men sen så finns det ju också saker som vi uppfattar som vackert som egentligen inte är det. För att vi är lite förvrängda av synd och tid.
Och där är ju nästan som att det ibland kan få vara som att det här liksom, att det finns någon aning ibland i alla fall av mötet med det här med skönheten.
Mm.
Att det i det kan finnas någon slags glimt av någonting som är liksom som väcker en längtan i en. Och ja, och jag kan tycka att det där är jättesvårt liksom att på ett sätt inte göra allt som vi uppfattar vackert som synonymt med att då är det per definition Gud. Och samtidigt så kan jag känna att det finns ett annat dike, att vi många gånger blir så rationella och så logiskt orienterade när vi talar om Gud.
Mm.
Så att liksom hela det här, hela erfarenheten, hela det här att bara få på något sätt bli golvad utan att det kanske liksom kommer av logiska resonemang eller av rationellt tänkande. Mm. Jag tänker att vi ibland också har det behovet.
Mm. Men det är ju lite vår tradition också,
ja.
Tänker jag. Att bara hur ett kyrkorum är inrätt, att det är inrätt för logik och för att ta emot ganska avskalat.
Mm.
Medan det ju finns andra traditioner som, med all den nackdel det har, att det har faktiskt inte varit så att man har förstått orden överhuvudtaget, men man har sett bilderna eller hört musiken. Så att det är lätt att dikesköra också.
Men hur ser du på den balansen mellan det kunskapsorienterade och liksom rationella och logiska i relation till det upplevda liksom och
För jag tänker på vissa personer som jag känner som är väldigt rationella, som är väldigt logiskt lagda, och hur nästan det kan vara skönhet för dem. Alltså hur en ekvation går att lösa, hur det kan vara påminnelsen om att någonstans finns det något vackert också i logiken. Så att jag tänker att uppdelningen behöver inte vara allt för solklar eller för att avståndet inte är så långt. Men sen, för jag vet inte, ibland kan jag själv brottas med vilket ben står jag på.
Mm.
Upplever jag genom erfarenhet och det som berör mitt hjärta eller genom tanke och det som går att resonera sig fram till. Och mitt naturliga är nog, mitt lättaste verktyg är nog egentligen tanken och logiken och resonemanget. Och där kan jag ibland nästan känna det som att ja, men just tillfredsställelsen i att någonting stämmer. Alltså när vi var hemma hos några här i församlingen som har byggt en husbil. Husbil är det inte. Det är en campervan. Det är tydligen olika saker. Och så beskriver de liksom hur... Ja, vi fick fila på det här väldigt länge. Men helt plötsligt så hittar vi vinkeln och bara... Där satt den.
Ja.
Och att det finns någonting som nästan sitter i kroppen av att känna att ekvation... Alltså det gick att lösa det. Och så kan jag tänka kring mycket vad det gäller liksom... När jag resonerar kring saker i livet. Att det är som en pusselbit. Man lägger den på rätt ställe. Det finns en tillfredsställelse i det som är skön att uppleva. Men sen... I morse när jag var ute och sprang så... lyssnade jag på ett inslag om Stefan Nilsson.
Mm.
Musikkompositören och så... Det handlar egentligen om att han fick ALS då och han och hans fru valde att göra ett antal djupintervjuer med någon reporter på SVT, tror jag, och berätta om hur det är upplevelsen av att veta att livet ska ta slut. Och ja, det har ju egentligen, eller ja, det har med saken att göra för att det handlar om den upplevda skönheten i skörheten, att det de sa var egentligen att så här, vi hade inte kunnat få det bättre. Vi har levt livet fullt ut och vi är glada och tacksamma över det. Vi har älskat varandra och livet jättemycket. Och även om vi hela tiden hade vetat att det skulle sluta så här hade vi inte velat ha det på något annat sätt. Och så mitt i det så kommer då också in hur det gick till när han skrev den här Gabriellas sång. Jag vill känna att jag lever. På den senaste begravningen jag var på innan den igår då så var den med. Och den är väl en klassiker på begravningar. Och då beskriver han ju i ord hur han tänkte när han skapade den här sången. Och jag tror att för mig som är mer logiskt resonerande i grunden, att när jag hör hur någon har tänkt kring något som är så vackert att man bara kan ta in det med hjärtat, att det också finns en tanke bakom, jag har lagt det till rätta så här för att det ska kunna tas emot på de här tre planen samtidigt. Då blir det ännu större för mig, tror jag. Och lite så tänker jag kring Gud också, att den skönhet som han har gett. Att en del i det är ju just att det bara är där för att upplevas. Men den andra delen är också att, ja men typ som jag kan tänka kring naturen och skapelsen. Att, ja, en del är att det är jättegott att äta jordgubbar. En annan del är att det finns mycket i vår kropp som mår bra av att äta det. Att det finns något, inte nytt och tänkande eller nytt att göra i det, men att det finns en tanke med varför vi upplever saker positivt. Mm. Ja, lite det här är jag. Logikens, alltså det som bär upp skönheten kanske också är syftet med den på något sätt.
Mm.
Förstår du?
Absolut, och där tänker jag ju just att... Jag menar att det är många gånger just när det där får möta varandra. När också det vackra och det kanske lite mer abstrakta. När det också är förankrat i ett varför.
Mm.
Då är det ju kanske där att det kan kommunicera på ett sätt som få saker andra kan. För det tänker jag att musiken bär på en potential av att röra vid saker och ting och öppna upp en... Något som logiska resonemang inte kan göra.
Mm.
Men att också i det, att kunna se att det här också är någonstans en del i en... Ja, att det finns ett syfte, det finns en riktning. Och kanske var det som liksom grepp tag i mig igår. Att i allt det som spelades så fanns det på något sätt... Det fanns en stomme i sånger som var utvalda för att det här är sånger som bär på texter som har format den tro som höll för att både leva och dö på.
Mm.
Men i det så finns det också en slags förmåga att nästan utvidga det ännu mer genom att få förmedla det genom i musiken. Jag känner ju själv att jag är jätteabstrakt i det här, men just som pastor och som regelbunden predikant så kan man ju ibland nästan känna sig fången av att just det ständiga logiska resonerandet, att tron är absolut det.
Mm.
Men att tron också ibland är det här närmast ogreppbara, oförklarliga erfarenheten och mm. att faktiskt bara få bli berörd.
Mm.
Och där är väl risken stor att man hamnar i endera diken. Men att det finns någonting oerhört vackert i att kunna hitta den där vägen som på något sätt går mitt emellan dikena.
Mm. Ja, och jag tänker att någonstans så är det ju också, för apropå då att betrakta ett liv och vad det var och vad det blev.
Mm.
Eller att fundera på sitt eget liv. Vad vill jag att det ska vara och vad vill jag att det ska bli? Apropå en större berättelse och hur stämmer, vad är samstämmigt och vad sticker ut?
Mm.
Att någonstans målet med livet är ju inte att allt, om man ser det som att logiken är pusslet, att alla bitar satt där de skulle, det kanske inte är målet med livet, utan målet med livet, det kanske är för eftersmaken av ett liv när det är vackert.
Mm.
Så bär ju det en tyngd som inget liv som det var intellektuellt kan bära upp.
Nej.
Så att söka skönheten, det är nog rätt och det är nog gott. Och sen funderar jag på, kan man söka skönheten eller uppstår den bara? Ja, jag vet inte. Men sen tänker jag också bara det här att vi kanske skulle behöva lite fler uttryck då. Som förkunnare så vet man ju vilket ens primära uttryck är, och det är ordet. Mm. Talade ordet. Och så finns musiken i, liksom i vår del av kristenheten, så finns musiken också. Och där finns det många som gör det bra.
Mm.
Och sen eventuellt så finns det några som har gåvan att lovsångsdansa. Det är inte jag. Jag vet inte om det är du.
Nej, det är inte jag heller. Det
vet jag. Men att vi ibland kanske också saknar språket. Alltså att vi skulle behöva upptäcka fler språk. Då kastar vi oss ut i den här sommaren.
Mm.
Man vet aldrig vad en sommar kommer innebära. Och för mig i år, jag har ingen aning. Alltså jag har liksom noll tydliggjorda planer förutom att vi ska flytta. Och nu har jag inte ens ett kontrakt på 12 kvadratmeter längre. Eller ja, det har jag ju. Men det ska skrivas ut då. Skrivas under. Nej, men
spännande att få följa din resa. Och framförallt väldigt kul att vara tillbaka i poddvärld.
Otroligt
ja.
Roligt.
Ja. Så nu kör vi.
Det gör vi verkligen.
Och du gick ut med någon slags intervall här på en månad. Mm. Det låter ju rimligt. Men nästa gång så ser vi fram emot att få höra var du finns i världen.
Mm.
Jag lär ju finnas i närheten här. Eller möjligtvis vara på någon semester någonstans i södra Sverige. Men det lär vara längre mellan oss då än vad det är nu.
Rent geografiskt.
Rent geografiskt. Rent
relationellt.
Ja, kommer vara på en helt annan nivå.
Mm, visst.
Ja. Vi är ju på väg ut i sommaren.
Ja.
Podden visst. Är snart slut.
Ja.
Något tips innan dess?
Mitt tips i år är att testa de nya glassarna från GB. Alltså jag har testat, jag vet inte, sen är det ju så dyrt.
Mm.
Och sådär. Så egentligen ska man prova i april när det är halva priset på Pressbyrån. Och just sådär. Men har man råd att köpa sig en glass,
så gör man det.
Nej, men alltså alla de nya sorterna från GB i år är jätteroliga.
Okej.
Okay. Alltså verkligen jätteskoj. Så testa de nya. Jag brukar vara lite så här, nu är jag gift med en man som är så här, allt som är nytt är kul att testa. Och jag är ju väldigt mycket mer, vet vad jag gillar. Men det kan vara uppfriskande. Så det är till er som är mer som jag. Passa på att testa de nya sorterna i sommar.
Mm. Och då skickar jag med ett tips då.
Ja,
och då blir jag mycket mer smal i mina referenser. För då tänker jag, GB, det är inte så spännande. Det finns ju överallt.
Är det så då säger
jag, ja, klingsglasstårta är ju ett latent ständigt tips. Men jag säger också Ingo Bankeryd.
Anders macken. Är där nu.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och hänger.
Han ligger under glassmaskinen bara med kranen öppen.
Jag har en glassmaskin där.
Otrolig mjukglass.
Oj.
Oj, oj, oj.
Du, det
så det är verkligen ett tips.
Att se om han kommer tillbaka.
Sväng förbi macken, köp mjukglassen och be om att få nötströssel på.
Om man tål nötter, det vill säga. Men de är ju, i allmänhet så är ju, om man vill ha en liten uppfriskning av sin dag, att svänga förbi Ingo, det har aldrig gjort någon ledsen.
Nej.
Ja, tanken är möjligt, men det är inte deras fel.
Nej, det är inte deras primära grej heller. Det är ju inne i butiken det händer.
Lev och må. Hej och hej.